Jan von Sievers Podcast.
Ja, det är lite kul att jag sitter här med dig, min syster och Sveriges TV-prinsessa, drottning. I Åre, en fantastisk miljö här uppe i Åre, hittade du tid. Och nej men, jag kände först att det var lite så här kladdigt, kanske jag ska göra en intervju med min syster. Men jag tycker ändå vi har så bra kontakt, vi har alltid haft en bra relation. Och jag tycker att, och du är intressant för du får ha många som följer och lyssnar på dig. Och det kan vara intressant att försöka komma lite in i hur du jobbar, tycker jag. Med det intresserar mig faktiskt också. Och det kanske är lite tråkigt, men lite skulle man nog vilja ha din resa fram hit till soffan. Eller? Och det börjar ju långt tillbaka. Jag tänker på när du faktiskt började med journalistik. För det var, ja, det var ju 40 år sedan, är det inte så nu?
Jo, absolut. Det var ju då en liten tidning som hette Elevfront. Ja. Jag gick rakt in och blev chefredaktör, väldigt kaxig faktiskt. Sara Danius var en av mina skribenter som jag refuserade utav att hon fick skriva om några gånger. Och det har hon och jag skrattat mycket åt. Ja, men jag var liksom, hade lite väl kanske hög svansföring. Jag fick ju sen lära mig saker. Och gjorde många misstag. Men sen började jag ju i kvällstidningsbranschen.
Men alltså innan här i Lefron så hade du bara gjort ett frilansknäck som när du var reseledare. Ja. Det var det första.
Ja, just det.
Och sen kom det här. Ja. Och jag fick också in två knäck på Elevfront.
Ja, just det. Vid den tidningen. Ja. Ja, men sen blev det ju kvällstidningarna. Och det var ju en hård värld. Jag började som vikarie på med 30 andra. Och det är liksom som en... Jag minns det som en skola.
På Expressen, eller hur?
På Expressen var det första.
På Bosse Strömstedts tid, eller hur?
Ja. Och då var det ju med... Claes Östergren var ju en av dem. Och Lotta Aschberg som då hette... Lotta Samuelsson, människor som jag sen faktiskt har hållit ihop, man har hållit kontakt, så det var ju som ett gäng som var lika nervösa och lika fulla av ambitioner och så vi kan tala om det ibland.
Ja.
Sen har det ju gått väldigt bra för många av dem. Men det blev bara ett år och det var ett hårt år, jag slet som ett djur och kallades in till Staffan Torssell som då var redaktionschef. Bosse Strömstedt var ju då chefredaktör. Och han sa, jag fick lämna in min klippbok först och det fanns en plats för fast anställning. Och så fick en annan tjej lämna in sin och så sa han, ja, man kan...
Vad var klippbok?
När man klistrade in sina tidningsartiklar. Ja, sen så sa han, man kan vara bra även om man inte får guldmedalj. Det var väldigt förnedrande samtal faktiskt. Och jag förstod inte riktigt vad det handlade om, men jag insåg ju ganska snabbt. Jag fick inte jobbet helt enkelt. Och sen var det väldigt bra kan jag säga för att...
Men du, vad var det här med att du gjorde en Wallraff-grej? Det måste du berätta.
Men det var sen.
Det var, okej.
Okay. Sen började jag på Aftonbladet som var mycket mindre tidning på den tiden.
Vilken tid är vi på?
Nu är vi 80... Nej, 79-80 okay. Är det nu.
Ja.
Och då var Aftonbladet en lite mindre tidning, en tidning i kris, där det hela tiden talades om nedläggning och LO sköt till pengar, kommer jag ihåg. Men det passade mig mycket bättre för det var liksom bohemiskt, högt i tak, rörigt och fanns mycket större möjligheter att göra avtryck på något sätt och vara fri. Det var inte så toppstyrt. Där fanns ju bland annat... Torbjörn Larsson som en lysande stjärna som ännu inte hade... Han var bara nyhetschef på den tiden. Och Sigurd Glans var en sån här gammal tidningsman som var väldigt sträng och ganska hård. Jag heter ju von Sievers, eller heter. Och det var väldigt laddat på den tiden.
Ja,
så att som var sån här brinnande socialdemokrater, lite äldre... Jag var ju bara kanske, vad kan jag ha varit, 27.
Ja.
De hälsade inte på mig.
Men du, det här med namnet, bara stanna lite med det. Visst var det så att, jag vet att vi hade pratat om det. Och du sa, att du övervägde. Ska jag ta bort det här fond? Eller det var i alla fall en diskussion. Men...
Ja, vänsterrörelsen var ju så stark och väldigt dominerande väldigt... bland journalister.
Absolut.
Så att det var fult att heta fond. Och det var det ju under lång tid hela min uppväxt. Och då, när jag blev journalisten så blev det på många sätt ett problem. Liksom, jag blev ifrågasatt, jag blev satt i ett fack och så vidare. Och jag var ganska...
Men hade du tänkt...
Det var ju många andra journalister som tog bort.
Ja. Uh-huh, okay.
Men sen bestämde jag mig för att jag skulle heta som jag gjorde och jag skulle visa vem jag var.
Ja, precis.
Men jag var ju då, hade ju varit med i Grekland länge i liksom vänsterrörelsen och byggt upp PASOK och sådär.
När du jobbade där som reseledare?
Just det.
Så var det, okay.
Mm.
Och sen hur många år blev det Aftonbladet? Sen blev det, du blev kriminalreporter, va? Var det inte det?
Nej, men då började jag ju först att vi, då ville jag ju verkligen visa framfötterna. Och då var det ju som där som du beskrev, Wallraff, för att man tar anställning och berättar inte att man är journalist och jobbar då på ett sätt så att man ska liksom undercover på något sätt.
Komma nära verkligen.
Ja, och jag sökte då jobb. Jag frågade Sigurd Glans om jag fick göra det. Ja, men bara på ett villkor, att du gör skvallersidan också, Folk i farten eller vad den heter.
Ja, det var
så jag fick jobba dubbelt kan jag säga. Okay. Och då gick jag upp 5 på morgonen och hade då sökt jobb som biträde på ett ålderdomshem som det hette på den tiden.
Bara för att då fanns det en debatt om, även då, att de äldre får illa. Det måste vara...
Egentligen var det så här att jag var ute och gjorde ett litet enkelt reportage och träffade föreståndaren som berättade för mig att den 14:e, då är det inga bilar på parkeringen, alltså de anhöriga. Den 15:e, när pensionerna kommer, då är det fullt här. Då kom pensionerna, sa hon till mig, och tar pension. Då kom de anhöriga och tog pensionerna. För då hade precis pensionerna betalats ut den 15:e.
Från de intagna? Alltså de som,
ja, men från de äldre släktingarna, ja, som bodde där.
Jag förstår.
Och det här tänkte jag, va? Hon var väldigt upprörd över det här. Så då gick jag hem och tänkte, jag måste göra någonting och se hur det fungerar på det här ålderdomshemmet. Så nästa gång frågade jag henne då och sa att jag egentligen var lite halvlögn, men jag sa att jag jobbade, hette Marie-Louise Siver sa jag, så pluggade jag på universitetet och var nyfiken på hur det fungerar på ett ålderdomshem och ville gärna se det. Och så sen berättade jag för henne faktiskt hur det var. Så småningom.
På den tiden kunde man inte googla upp vem du var.
Nej.
Det var ju bara...
Och så började jag jobba som biträde. Och det var ju otroliga artiklar som jag gjorde. Jag gick in och plötsligt var det någon som dog precis när jag gick in. Det var ju första gången mitt liv varit med om något sånt. Det var ju människor, det var också mycket glädje. Det var de som blev förälskade. Det var nästan bara kvinnor. Och en 65-årig trädgårdsmästare med bar överkropp som alla de bara, tanterna satt och tittade på honom och lockade in honom på olika sätt. Det var världens dramer och det var, man såg de som var förälskade, de var plötsligt så levde de upp och var snygga i håret och hade halsband när de gick ner till middagen och sådär.
Vad var det för hem?
Det var långt utanför, eller var en bit utanför stan jämfört. Okay. Och sen var det ju också hur mycket tabletter de åt. Vi gjorde ju en bild på en hand med en dagsdos.
Mm. Jag tror jag kommer ihåg den, ja. Den drog de på.
Så det var ju ganska svårt att göra ett reportage i en kvällstidning utan bilder, men vi fick till väldigt mycket bra bilder.
Mm.
Och när vi var klara med det här jobbet, det var då jag berättade för föreståndaren att jag skulle vilja skriva om det här i Aftonbladet.
Vad hände då?
Nej, hon var helt okej med det, bara jag inte visade de anhöriga naturligtvis, eller lämnade ut någon av, eller inte de anhöriga utan de äldre som var där.
Men du fick inte sparken på stående fot för att du hade ljugit om din identitet?
Hon tyckte att det var bra att det kom ut saker.
Ja. Skulle det vara så idag, tror du?
Jag vet inte. Men idag är det ju hårdare med kanske...
ID-koll och sådär, vem man är.
Ja. Men det blev väldigt stort reportage. Det var ju varje dag löpsedlar och mittuppslag och så. Så det var ju lyckat. Jag var ju inte fast anställd då.
Nej, för att vi kommer ju fram till din nutid nu. För att du har ju verkligen dragit på dig blåställ långt tillbaka i tiden.
Mm.
Och gjort sådana här reportage som är...
Verkligen.
Ja, men Wallraff, det är liksom...
Jag bodde på en psykiatrisk klinik där en kvinna botade schizofrena män.
Mm.
På deras vind bodde jag och var med henne när hon botade dem, vilket hon faktiskt lyckades med. Hon var väldigt kontroversiell. Hon heter Barbro Sandin. Och ja, det, jag säger
det,
jag gjorde
du
massa
också.
Saker. Jag har skrivit så mycket om det.
Och sen så gled du väl över till det här kriminal, eller blev det inte?
Jo,
och
sen blev jag ju kriminaljournalist.
Mm.
Och faktiskt häromdagen, dels för en tag sedan, så var det en ung journalist tjej som ville göra en P3-dokumentär, som hade hittat mig i gamla klipp om den så kallade Södermannen. De går ju tillbaka i P3-dokumentären. Mm. Och det var intressant, för jag var ju väldigt ung och jag var den enda tjejen i rättssalen som bevakade rättegången. Det var ju bara killar.
Ja.
Så väldigt mycket var ju vinklat på brottet, jakten, polisens arbete.
Vad var han anklagad för, Södermannen?
Ja, men Södermannen var ju, det var ju en rysare, så jag kunde verkligen identifiera mig med offren. Han verkade på Söder och ingen visste vem han var, utan det bara unga tjejer i 25-årsåldern, 20-25-årsåldern vaknade av att det satt en maskerad man på deras säng med en kniv och våldtog dem. Och sen försvann han ljudlöst, lika ljudlöst som han kom in, och ingen fick tag i honom. Alla tjejer bodde på nedre botten och det var en varm sommar, ofta kanske de hade fönstret öppet. Och på den tiden fanns det inga port- och kodlås.
Men vilka tjejer var här? Var det tjejer som var intagna någonstans eller vad då? Alla tjejer
bodde i hela Stockholm.
Ja, alla tjejer bodde på nedre botten. Hans offer gjorde det.
Ja.
Okej, okej, jag förstår.
På Söder bodde de flesta. Han verkade på Söder. Och till slut fick de ju fast honom. Och det var en jätte... Ja, det är en lång historia med honom. Jag kanske inte hinner dra den. Men jag var ju då med i rättssalen och bevakade den.
Mm.
Och kunde väl identifiera mig med de här unga tjejerna. Jag var ju lika gammal som dem. Det var ju en mardrömsupplevelse.
Mm.
Och som en del vet, jag fick med en som livet ut. Men så att jag gjorde mycket kriminalhistorier.
Mm.
Jag ville hela tiden komma bakom, titta på de här psykologiska...
Mm.
faktorerna. Varför begår den här personen brott?
Ja, vad tycker du om dagens kriminaljournalistik? Bara sådär generellt. Gör man det mycket?
Nej, inte på samma sätt gör man inte. Absolut inte. Då var ju det väldigt, det var ju stort. Det döpte sen om till rättsjournalistik och mycket kring vad som hände i domstolarna och under rättegångarna. Och jag skrev om nämndemän som somnade och frågasatte rättssäkerheten när de satt och sov under vissa mål och sådär.
Men du var på allt inne tidigt på att komma bakom, försöka skildra offrets psykologi och så, eller hur? Det var ju det
som... Ja, inte bara, det här var ju offren med Södermannen, men annars var jag mer intresserad av gärningspersonerna och försökte förstå varför de hade hamnat i den här kriminella banan och varför de begick brott.
Mm.
Mördare till exempel. Jag hade kvinnliga mördare, gjorde en hel serie.
Mm.
Och fick access till att komma och intervjua dem också.
Mm.
Ja, men det var spännande. Men det var som du säger, idag är det ju, finns ingen riktig genre som heter kriminaljournalistik på det sättet.
Nej.
Som det var då.
Det var mycket på frälsningstiden,
ja.
Så att säga. När man stod. Men, och sen så om vi hoppar fram då till helt enkelt när du byter från tidning till tv.
För det, emellan det så startade jag Älg.
Ja, så var det, ja, precis.
Vilket, där blev jag chefredaktör och det var ju 2 år. Där fick jag ju sparken för jag blev gravid och hade med mitt andra barn Malcolm.
Ja, otroligt.
Och Lukas Bonnier sa att man kunde inte ha en chefredaktör som var föräldraledig. Och det är ju rättsvidrigt så det...
De förlorade.
Ja, det blev en uppgörelse.
Ja, förlikning.
Förlikning.
Alltså när du kom tillbaka så var det en annan som satt på din stol. Var det inte så det var?
Nej, men jag slutade innan det gick så långt. Jag slutade.
Okay.
Det blev en förlikning direkt. Jag gick ju till Journalistförbundets jurist och de sa det här, så här kan man inte göra.
Och från den punkten, vad hände så?
Det som är lite en rolig paradox är att många år senare fick jag Lukas Bonniers stora journalistpris. Och han som sparkade mig.
Ja. Men från den punkten, då var du i princip arbetslös, kan man säga det? Eller var du det någonsin? Har du någonsin varit det? Alltså?
Nej, men det var jag ju inte, för jag hade inte slutat. Men en vecka senare så ringde en person som heter Janne Andersson, som hade varit kvällstidningsjournalist och följt mig antagligen. Och han frågade om jag ville vara med och starta en tv-kanal.
Mm.
Då visste jag inte vad det var för någonting. Och då sa jag, jag är höggravid, så jag vet inte, det gör ingenting. Du kan gå hem och föda barn och vara föräldraledig och komma tillbaka sen. Men kom så vi får träffa dig.
Ja.
Så det var en helt annan inställning.
För att då gjorde man alltså en slags, man raggade alltså toppjournalister helt enkelt i den här starten av TV4. Visst var det så? Ja. Men ni startade några baracker där nere.
Absolut,
på,
nere i Storängsbotten.
Ja, jag kommer ihåg det, verkligen. Mm. Alltså.
Oerhört, ingen trodde ju, eller väldigt få trodde på det här, ja, med TV4.
Och sen var det också, TV3 fanns då också.
TV3 hade ju startat.
Men that's it, sen var det bara ettan, tvåan. Alltså.
Och de hade ju också bas i England, så de kunde ju
exakt, sända, ja,
sända reklam på ett helt annat sätt.
Men när det, Storängsbotten där nere, alltså det ligger, ja, vi är det där nere, Ropsten liksom, eller hur?
Ja, det är nedanför Kungliga Tennishallen, kan man säga.
Var det inte kriminaljournalistik du började med där också inledningsvis?
Jo, det var det faktiskt. När jag började där sen så blev det så att vi... Först var det väldigt... Idag är det ju helt galet, ja, kul när man ser tillbaka. Dagen efter vår start på TV4 så hade ju Expressen stora löpsedlar. Lägg ner TV4.
Ja, ja,
och idag är det ju en av Sveriges största kanaler och en vinstmaskin sedan alla år nästan. Men då var det ju ingen som riktigt trodde på det här. Det var ju det här gänget som ju var väldigt duktiga journalister som var äldre än jag, som kom, ja, från SVT och, ja, och sådär, och Kvällstidning. Men jag fick en uppgift då. Jag tycker det var ganska smart idé. Man har ju nyheter, nyhetsuppläsare, och sen så var vi några reportrar som hade varsitt område. Mm. Och vi skulle leverera ett reportage i veckan. Och jag hade då sociala frågor och rättsfrågor.
Ja.
Och någon hade till exempel medicin och någon hade miljö och sådär.
Ja.
Så det var...
Var det så det var upplagt?
Ja, det var jättebra liksom... upplagt. Jag följde en mobbad kille i Sundsvall. Jaha. Vecka efter vecka för att se hur det gick med den mobbade killen.
Men hur länge pågick den här tiden innan man försökte skapa det här formatet Nyhetsmorgon, den här soffan?
Nej, men sen 2 år senare...
Var det 2 år? Okej. Okay.
Nej, vänta, förlåt. Jag säger fel. 4 år var det. 94 startade Nyhetsmorgon.
Och då var liksom det här...
Nej, vänta, nu måste jag bara tänka. Malcolm var ju bara 2 år. Nej, men det var 2 år senare startade Nyhetsmorgon.
Okej. Okay. Och då, varför fick du fick liksom...
Bengt Magnusson, som ju var nyhetsuppläsare och några år äldre än jag, erfaren från TV, från SVT.
Ja.
Han frågade mig, kan du följa med mig inne på ett rum och sådär. Så frågade han, skulle du vilja starta ett morgonprogram med mig? Och jag tror på en millisekund så svarade jag ja, fast jag insåg ju... snabbt att jag måste ju förankra det hemma, för det var ju liksom...
Arbetstiderna, berätta.
Arbetstiderna var ju att gå upp klockan 3 på natten, varje morgon. Ja. Det var ju liksom inte... Vi hade ju inga ersättare och det var varje morgon.
Och du hade en bebis?
Nej, jag hade en som var 2 och en som var 5. Och så det skulle ju bli att Sten, min man, skulle få ta hand om allting som hände på morgnarna.
Mm.
Lämningar, sjukdomar, förkylningar, vad det nu var.
Så du åkte från ditt hem i mörkret då, bort till den här soffan, och så skulle ni starta upp där efter, är det amerikanskt förlaga på något sätt, eller hur man har gjort det?
Vi hade tittat väldigt mycket på Storbritannien också, för uh-huh, att det ligger nästan, tyckte vi då i alla fall, närmare tonläget.
Mm.
Och vi var mer förtjusta i det. Men vi tittade självklart på Good Morning America och de där.
Men hur blev den här starten när du plötsligt blir... Det vet man ju som journalist, jag själv är att många journalister jobbar ju ett helt liv i anonymitet. Man jobbar på TT, ingen vet hur man är, eller radio. Men här, och du kom från tidningsvärlden, möjligen en byline har man, bildbyline. Men nu blev du liksom exponerad helt framför... Jag vet inte hur
och
många
man hade ju aldrig gjort det här förut, att det satt en man och en kvinna, alltså 2 programledare varje morgon i TV.
Så det var helt nytt i Sverige.
Det var helt nytt. Tidigare hade SVT haft på helgen och så, men det här var helt nytt. Vi var först, vilket fortfarande är framgångsfaktorn mycket, tror jag, att vi var hand före.
Blev det succé med en gång?
Blev succé med en gång.
Gjorde det?
Mm.
Okay.
Men för att svara på din fråga så var det var ju också mycket synpunkter varför jag... Att de jämförde mig, ja, och man jämförde mig och Bengt Magnusson... Tyckte att det var synd om honom att sitta bredvid mig som var så
lättvikt.
På och ettrig. Inte lättvikt, det var mer att jag var så framåtlutad och sådär. Som man med män kanske säger karisma eller framåtanda, så var det för mig att jag var påstridig. Eller...
En satkärring som satt där i soffan. Men, ja. Nej, men, Men nej, det blev en succé, det växte hela tiden och sådär.
Mycket synpunkter på hur man såg ut var det ju hela tiden. Ja, och det var ju jobbigt, för det kan man inte göra något åt. Liksom.
Nej.
Däremot, ja. Men det var ju bara att liksom försöka lära sig hantera det. För då på den tiden var det ju brev som kom.
Mm, just det. Men då var det som det stora, det var nyheterna, TFN nyheterna som enas i stor. Och sen blev den här soffan ganska snabbt.
Nyhetsmorgon var ju från början på TV4 inte riktigt så fint som kvällsnyheterna, det var mycket finare. Men sen växte ju liksom, vi anställde ju några av Sveriges bästa journalister och Bengt Magnusson och jag var ju med i den här lilla redaktionsledningsgruppen på Nyhetsmorgon. Vi var väldigt engagerade.
Så hur många program gjorde ni ihop?
Ja, men jag jobbade 7 år och jag tror han jobbade 5 år, så det är nästan bara att räkna ut. Från början hade vi ju, det var ett projekt, man visste inte om det skulle gå. Vi var lediga över jul och över delar av sommaren. Men efter första året så gick det så bra, så då frågade de om kunde vi jobba även jul och sommar.
Och när det går bra i TV, då betyder det att man har många tittare och då kan man få in annonser, eller hur? Det är så.
Reklam. Mm.
Men sen så, du överlevde ju honom, jag vill säga, du fick en ny partner, en par hästar.
Ja, just det. Sen när Bengan, som vi säger, när han slutade, för han tyckte det blev för tufft med morgnarna, så fortsatte jag. Och då var det Lasse Bengtsson.
Ja.
Vi var mycket mer lika, kan man säga, i vår ambition, eller vad vi var intresserade av och hur vi liksom gjorde.
Mm.
Så det var ju på många sätt kanske,
men det var fortfarande
var väldigt roligt, men en tuffare kombination kanske, för vi liksom, jag ska inte säga att vi konkurrerade, men det blev lite mer så än vad det var. Bengt och jag delade upp det ganska självklart.
Men det var en man och en yngre kvinna fortfarande i konceptet, eller hur? Var det så?
Ja, nu är ju de kanske 3 år äldre än jag.
Ja, okej. Men okej, hur länge körde ni två er grej?
Så att jag ska bara betona, det var inte en yngre kvinna och äldre man. Det på blev slutet. Det ju sen mycket, aha, men det var det faktiskt inte.
Nej, det kanske
utan
inte
vi var väldigt jämnbördiga. Jag var absolut inte heller ansett som lättviktig. Vi var ganska jämnbördiga, fast de hade mer tv-erfarenhet än jag.
Mm. Men hur länge körde du med Lasse Bengtsson? Det är säkert också...
Nej, det var inte så länge. Det var nog bara drygt ett år, tror jag.
Jaha, var det så? Okay.
Sen började jag med mina Malou-möter. Att jag började resa runt i världen. Och för mig blev det så att jag tyckte att det blev för korta intervjuer.
Mm.
Jag tyckte aldrig att man kunde liksom komma på djupet.
Nej.
Det var ju en gång, kom jag ihåg, med Jerzy Einhorn, den store cancerprofessorn som var chef för Radiumhemmet. Han hade kommit ut med sin bok om sin tid i gettot. Han hade aldrig berättat om det här tidigare. Och han skickade det första till mig, manus eller korrekturet, och bad mig läsa. Och det var väldigt, väldigt starkt och drabbande om förintelsen. Och han ville att jag skulle intervjua honom först.
Innan? Vadå?
Innan någon annan gjorde det.
Ja, okay.
I Nyhetsmorgon. Och då kom han dit och han var ju van att tala inför ett stort auditorium.
Ja.
Så att honom kunde man inte säga att, och nu är det middagstipp med falukorv, gratinerad falukorv, kan man inte säga mitt i alltihopa.
Nej, precis.
Och sen har man ju en liten grunka i örat där man har kontakt med kontrollrummet så att de ser till att man håller tiderna.
Mm.
Det var Bengan mycket bättre på än jag, för jag blev helt upptagen av det jag talade om, eller ja, intervjun, så jag glömde ibland bort. Och då när Jerzy började prata så visste jag ju vad som skulle komma, och så säger redaktören i mitt öra, Malou, nu måste du göra en paus, för nu kommer middagstipset.
Mm.
Var säkert gratinerad falukorv.
Ja.
Och då tänkte jag, det går bara inte när han håller på att prata om, nej, hur de sköt ner barn i gettot och så.
Nej, mitt i det.
Nej, det gör inte jag, tänker jag. De får liksom hellre sparka mig. Så ja, han fick fortsätta. Och nu visste jag att det skulle bara bli ännu starkare. Och då började den här redaktören säga, nu är det nyhetssändningar, det är heligt på hel och halvtid. Då är det nyheter.
Mm.
Men då var Jerzy liksom inne på det absolut mest känsliga. Så då lät jag honom fortsätta.
Även nyhetssidan?
Alltså. Ja, det kan man inte göra idag, kan jag säga.
Det är en
jättelång... Men det blev otroligt starkt och det blev knäpptyst. Och tittare ringde ju in sen och tackade för det. Men efter det så bestämde jag mig att jag kan inte hålla på så.
Men det är heligt, alltså man måste släppa in det.
Ja, det är heligt. Egentligen heligt med alla andra tider. Men nyheter i synnerhet. Så då slutade jag och sen började jag med mina...
Program, ja.
Ja, och det är liksom, runt
har blivit din grej. Ja. Alltså personliga möten, eller hur? Det måste man säga att du har byggt upp en helt egen nisch, alltså, som är din. Ja. Och nu när vi är ända hit fram nu, hur går det för det här med att just att man ska sända efter 10, det kommer jag ihåg.
Mm.
Det var jättenervositet. Vem tittar på tv efter 10? Då sitter man ju...
För det var när jag hade gjort och rest världen runt och gjort och ganska många program som hade kanske 1,5 till 2 miljoner på primetime, som det heter, på kvällen. Så började de diskutera på TV4 om de kanske inte ska göra liksom på det här sättet.
Då hette det Malou-möten.
Ja.
Och det,
det var Ingmar Bergman, det var ju kanske det mest omtalade. Det var Nelson Mandela, Winnie Mandela.
Ja, tunga namn.
Aung San Suu Kyi, Britney Spears, Yoko Ono. Det var ju fantastiska namn.
Ja.
Men då... Så om vi gör det när det kommer något bra namn. Och så funkar det inte. Och det är väldigt mycket arbete bakom.
Vad gör du? Alltså jag försöker stoppa dig igen ett program i det? Eller menar du?
Nej, men jag menar att vi var ju 2 personer. En jätteduktig producent som hela tiden låg på de här stora namnen.
Ja.
Aldrig slutade. Men om man inte har en sån person som driver det, så är det inte så att det bara i lilla Sverige dyker upp en Nelson Mandela och knackar på dem och säger, vill ni intervjua mig?
Nej.
Så att det funkar inte att man skulle göra singlar bara. Nej. Någon gång då och då. Och då hade jag ju en krisperiod på TV4 där jag funderade på om jag skulle sluta. Därför att det kom in yngre, så de ville ha unga tjejer i rutan. Och jag var ju inte mer än kanske drygt 40 ändå. Men då var jag, på den tiden var TV4, kallades ju också för olika smeknamn. Att det bara var unga, snygga tjejer i rutan.
Mm.
Och då tänkte jag kanske inte passar här, men jag vill inte krypa ut.
Nej.
För jag var så himla nere för räkning då.
Och du kände hotad eller din position?
Nej, men jag kände
mig
att jag var ingenting värd och de brydde sig inte om det jag kunde och sådär. Så att jag började prata skit om en chef och stoppade mig själv och tänkte, varför pratar jag skit om den här chefen hela dagarna? Jag såg i mina kollegors ögon att det här var inte bra. Så då gick jag in till den här chefen, för jag insåg att jag pratar skit för att jag är för feg och inte vågar gå in och säga att jag är väldigt ledsen och besviken.
Ja.
Så jag gick in till den här chefen och sa att jag måste stoppa mig själv, jag pratar skit om det hela dagarna. Men det beror på att jag inte har vågat gå hit.
Hur tog han eller hon det? Ja?
Hon tog det väldigt bra som tur var och sa, fan vad jag gillar dig. Men vi får ställa det på sin spets, de kanske inte vill ha dig.
Men när föddes idén?
Nej, men då blev det så här att jag gick in till dåvarande chefen som var där en kort period. Men det var min lycka. Tobias Bringholm heter han. Jag gick in till honom och frågade vad mitt varumärke skulle vara värt om 5 år.
Mm.
Så pratar man inte inom journalistik. Varumärke, det var fult.
Ja.
Men jag tänkte han pratade så, för han kom från produktionsvärlden.
Ja.
Då fick jag direkt komma in till honom och då så... Var det bästa jag gjort, för då kunde man ställa, nu tar jag en kopp och ställer mitt på bordet. Då kunde man ställa varumärket där och slapp tänka att det var jag.
Mm.
Malou von Sivers varumärke.
Man blev, ja,
så började vi prata om det och då sa han, det här är värt hur mycket som helst om 5 år.
Ditt format, alltså liksom mitt namn, varumärke.
Ja. Inte format.
På grund av Malou möter historierna.
Ja, eller hur? Han såg ju allt jag hade gjort.
Precis.
Som jag liksom, då var jag, hade jag så dålig självkänsla. Mm. Eller självförtroende. Och jag började gråta. För att det var så... liksom, jag blev... Ja. Och så sa han till mig, gå hem och snickra ihop. Snickra på ett program som du vill göra. Så ser vi vad det blir.
Mm.
Och jag gick hem och tänkte, det är så man försöker bli av med folk antagligen. Men jag gick hem och gjorde det. Jag var här uppe i Åre faktiskt.
Ja.
Och satt och skissade på ett program jag ville göra. Som är det som jag nu gör faktiskt.
Mm.
Och så gick jag tillbaka, skickade det till honom och så kallades jag in igen. Och så sa han, ja, jag har bestämt mig. Du får göra ett program varje vardag. 2 timmar direktsändning. Mellan 10 och 12. Och då trodde jag att de skulle flytta kvällsnyheterna. För jag fattade inte att man kunde ha tv på förmiddagen.
Nej, verkligen.
Va? Så ska ni flytta kvällsnyheterna? Nej.
Ja, du trodde jag var 22 år, 24. Ja,
nej. Det ska vi inte. Det här är förmiddag.
Och jag det tänkte... fanns inte riktigt sådana där program då, eller hur?
Det fanns ju i USA, men där finns det ju massor med hemmafruar, men inte i Sverige.
Nej.
Så jag tänkte, vem tittar på tv på den tiden på förmiddagen?
Men vad kom du ihåg ditt första program?
Ja, och jag kommer ihåg att jag tänkte att jag ska göra världens bästa program. Ingen kommer att kolla på vad jag gör, för att jag går under radarn. De kommer inte bry sig om den där tiden.
Nej.
De bryr sig bara om primetime. Så jag tänkte att jag kommer få väldigt fria händer.
Mm-hmm.
Och sen krävde jag vissa saker som var helt avgörande. Annars sa jag, inte. Och det var ju budgetansvar, personalansvar, producent och programledare.
Redan då? Ja.
Ja.
Okay.
Och det var ju otroligt kaxigt.
Men du fick en redaktion?
Ja, men vi var väldigt få. Vi var två redaktörer och en eller två researchers. Nu är vi totalt 15 personer.
Wow.
Så vi slet ju som djur. Och vi fick 6 veckor på oss. Sen var vi i luften.
Hur många tittare, kommer du ihåg hur det startade? Liksom?
Nej, men jag kommer ihåg att man... Konceptet var ju att jag gjorde det jag hade gjort på kvällstiden. Jag ville göra ett tema.
Mm.
Det är ju en av grundpelarna i det här programmet. Att man väljer ett tema som man kan göra varje dag. Och att det skulle vara en intervju var ju min grej också. En dagens gäst som jag kunde göra djupa intervjuer med. Det var ungefär vad vi hade då.
Du bokade upp dem där själv på den tiden, dina gäster?
Både och. Vi var ju så brukar. Få så att man, det var ju väldigt två väldigt duktiga redaktörer som slet som djur. Men
du måste ha haft ett varumärke när du började.
Jo, men det är klart jag hade. Malomöte var ju hur stort som helst.
Exakt. Så att det var
och Nyhetsmorgon, alla visste ju.
Nej, precis.
Vem jag var, det är fortfarande så.
Så vad hände med tittarna? Hur mycket, hur många...
Nej, men det visades ganska snabbt att vi bara liksom började växa.
Att folk på 10 satt folk och tittade.
Och sen har ju tiden varit på vår sida. För nu finns ju TV4 Play som gör att tiden är ganska ointressant. Mm. Eller är väldigt ointressant. Sen finns även klipp som ju går, där man klipper ut hela intervjun. Mm. Inte, man behöver inte se hela programmet.
Nej.
Och så är det fortfarande... linjär tv som det heter, som ju, där det är många som tittar.
Men har det hela tiden gått upp från den punkten, eller har det gått ner?
Nej, nu ligger vi på, det är ju ett väldigt hård konkurrens. Det som är ju att jag konkurrerar inte med andra tv-program så mycket.
Nej.
Det kan ju vara serier och sådär, inköpta serier på andra kanaler. Utan jag konkurrerar ju med att folk tycker att man ska gå ut istället.
Mm.
Det är vackert väder och jag vill göra andra saker. Jaha. Inte sitta och hänga framför tvn. Så det gäller ju att vi har ett väldigt liksom starkt puff, som vi säger, indragar från i Nyhetsmorgon.
Mm.
Missa inte klockan Malou efter 10, för då kommer det här och här och här.
Mm, men så.
Och det är vår, det, och där kan man ju se från dag till dag att det kan variera, men
så hur många tittare har du?
Vi ligger ju på 200 till 250 tusen. Ja. Mm. Och sen går ju de här, det var ju det jag härmade Oprah Winfrey, kan man säga. Jag undrar hur 17 kan hon vara året runt i rutan.
Ja.
Och då åkte jag över dit och tittade på deras program, och det var ju repriser som gick.
Precis.
Det kunde jag ju se hemma också. Men, och då gör vi så nu också, vi sänder repriser.
Men hur går det till alltså? Du sänder det gör du två shower per dag, en i repris? Eller?
Nej, en direkt sänd 2 timmar varje dag.
Ja.
Utom fredagssändningen, den bandar vi på torsdagen eftermiddag. Så det är den enda, för att jag måste vara ledig en vecka.
Okay.
Eller så en dag. Ledig en dag på fredagar. Sen när hela säsongen är slut, vi gör ju 50 program.
Ja.
Det är 100 timmar tv. Det är rätt mycket. Sen när det är slut, som nu slutar vi till exempel, jag tror det är 22-23 april.
Ja.
Då går repriserna igång.
Men hur med aktualiteten och sådär?
Ja, men vårt program är ju på ett sätt rätt tidlöst. Det är inte nyhetsbaserat på det. Nej. Sättet. Utan om vi gör ett tema om män och självmord. Varför tar män självmord i högre grad än kvinnor? 70% av
män. Så det är relevant även?
Ja, då kan man se det ändå. Så att vi gör ju ett program som går att se även.
Mm.
Det känns inte daterat helt enkelt.
Nej. Nej, men nu känns det som att var man än går och en tv står på, visserligen ofta tyst, på någon rum eller någon konferenslokal, så är du där hela tiden. Alltså, mer än jag tycker någonsin. Alltså. Och jag kan säga så här, som bror och så här, jag är verkligen inte, följer inte alla program, men när jag tittar på dem, för att jag har också, folk är väldigt, nu är du superkänd tv-personlighet. Och minsta, det är ingenting jag är avundsjuk på. Alltså för att du är på väldigt bevakad hela tiden. Det märker vi här och var vi än är. Och jag kommer ihåg många gånger när man, hur du hanterar den grejen. För att ta den aspekten på ditt kändiskap. Hur man går med dig, en gång kom jag på Ikea. När vi var där och du är ganska, känns ganska avspänd när du gör det där. Men det känns ungefär som att du alltid är lite beredd. Alltså på något sätt, jag har en feeling av det. Och sen så när du går bort lite längre bort så hör jag omedelbart de här, ja, tante var det då som stod där. Och titta, titta vem som är där, titta vad liten hon är. Eller någonting, eller hon kommenterar någonting. Det är hon i tv, Malou. Och det är nog 20 år sedan det där. Och jag vill påstå att det är lite, det är ännu mer hype. För att de flesta är väldigt, väldigt positiva. Men du har säkert också upplevt den här andra sidan av kändiskapet. Eftersom du är så exponerad hela tiden. Eller hur?
Att vara så igenkänd och känd.
Ja.
Det positiva är att det kan komma fram vuxna invandrare som kom till Sverige då när vi startade Nyhetsmorgon som säger, jag lärde mig svenska tack vare dig. Då blir man bara helt rörd.
Ja.
Jag tittade på Nyhetsmorgon när vi kom som flyktingar varje morgon och så. Det är ju en del. Mm. Och sen är det många som är engagerade och sett saker, tackar och så. Men sen finns det ju det här privatlivet då, att man, skulle det hända någonting i mitt privatliv så är det ju, kommer det ju bli löpsedlar.
Mm. Men det är
och
väldigt...
negativa löpsedlar är ju oerhört jobbigt. Framförallt om det skulle påverka min familj till exempel.
Vilket, det här med sociala mediernas tidevarv, måste du också känt av att det blir mer...
Ja, och det har ju blivit mycket, mycket värre.
Precis.
Sociala medier är ju, man vet fortfarande inte, det går så fort, det är som en amöba. Precis. Det kan gå åt vilket håll som helst. Och man, vi har ju nu... Tittar...
Men läser du det? Eller undviker
aldrig.
Du medvetet?
Jag läser aldrig.
Inte löper, du läser inte?
Nej, jag har det som min skyddsmekanism. Att andra läser ju.
Mm.
Vi har ju en hel avdelning som jobbar med sociala medier som rensar bort rasism och rensar bort sånt som är, vi verkligen inte vill ha på våra sajter på TV4. Men sen finns det ju annat som är mer mitt emellan. Folk tycker inte om mig på olika sätt och sådär. Och det...
Läser du inte heller?
Nej.
Nej, för att lite...
Men jag läser heller inte det positiva.
Du är en person som jag kan säga känner dig väldigt mycket. Du har ju väldigt höga krav på dig själv och vill prestera och verkligen leverera det bästa. Och väldigt känslig också för... Det är inte så att du viftar bort kritik hur lätt som helst. Den tar på dig, eller hur?
Jag kan säga att jag har lärt mig att kritik som handlar om mitt jobb, det vill säga att jag gjorde någonting bra eller dåligt, det har jag lärt mig att ta. Men det som kommer åt min person, det tycker jag är mycket svårare.
Mm.
Det kommer jag aldrig riktigt kanske lära mig.
Och det sammanblandas eftersom du, person, du är ett varumärke i din person, eller hur?
Jo,
du,
fast du jag tätt. Tycker inte alltid... Om någon säger att du avbryter för mycket eller... kan du inte det finns små grejer så där, eller att jag gör en dålig intervju,
korkade frågor eller hon missade
någonting som är mer konkret än korkade frågor.
Okay.
Att jag borde ha frågat det eller hur kunde jag släppa ifrån mig det där.
Mm.
Det tar jag till mig, för det tycker jag kan lära mig någonting av. Men allmänna såna här frågor som ju blir, det tycker jag har blivit mindre av. Men när jag började så skrev någon ung tjej i någon gratistidning att där sitter hon med sitt flammande klimakteriebröst och fattar inte att TV4 vill slänga ut henne. Och då var det ju den där, det var ju den där tiden på dygnet då som anses vara soptipp liksom. Och då blev ju det ingenting som någon läste egentligen, för det var en obetydlig krönika i en liten gratistidning. Mm. Men en på DN såg det här och tyckte det var väldigt kul. För att elakheter blir det ju status ofta i.
Det.
Och publicerades av den elakaste recensionen eller krönikan i år. Då blir det ju jättestort. Då kommer man in i finrummet på Dagens Nyheters kultursida.
Mm.
Så jag har ju varit med om massa sådana här grejer. Och det är ju...
Men du har ju överlevt det mesta, det får man ju säga.
Men jag kan ju inte säga att jag bara går rakt igenom det. Nej. Utan det känns ju liksom.
Men du säger att du lär dig av olika saker. Till exempel den här aktuella fallet med den här rappan. Vad har du lärt dig av den där grejen? Om du nu tycker att du gjorde något som inte
Nej, men Greekazo som han heter, han var första gången i tv och jag gick igenom hans texter. Han har då 40 miljoner lyssningar, det vill säga han påverkar väldigt många.
Ja.
Och är 17-18 år. Och då vill jag ju fråga honom om när man skriver texter om att jag skjuter i huvudet och det är liksom alla möjliga och det är knark och det är förnedring av kvinnor och så. Då ville jag fråga honom hur han inspireras till de här texterna. Och det står jag för och det hade jag gärna fortsatt att göra. Sen så fick vi en idé om att ta in den arga snickaren som alla känner till honom som.
Men då är det spåra ut helt enkelt, ja, kort sagt. Alltså.
Och då var det så att han hade ju en serie som pågick precis då, en slags dokumentärserie om knark.
Mm.
Så vi tyckte att det skulle passa att han berättade om vad han hade sett och upptäckt när han gjorde den där serien. Men istället så gick han ju på Greekazo, eller Alex som han heter egentligen. Och då blev det det här konstiga, och det var inte alls vad vi hade talat om. Det blev väldigt plötsligt och överrumplade även mig som är så van.
Så egentligen,
det spårade ur och det kan jag inte säga att jag inte var ansvarig för.
Nej.
Jag skulle inte ha bjudit in honom kan man säga.
Nej, precis. Det är ungefär det du lärde dig.
Det var det jag lärde mig och jag skulle vara noggrannare och tänka i flera led.
För skulle du göra intervjun igen med den här killen, skulle du ställa de här frågorna för det högst relevant? Och
absolut. Jag kommer fortsätta ställa de frågorna mera till rappare.
För
sen blev det en väldig debatt kring de här texterna.
Verkligen.
Och sen kan man ju säga att det är konst, säger en del. Att det inte är värre än att man skildrar TV4 sänder massor med deckare och thrillers med mord och blod.
Men det var ju inte han skulle skildra sin vardag. Det var ungefär det.
Nej, men det var ju så långt kom vi tyvärr aldrig. Om det var hans vardag eller om det bara var någon form av fiction. Ungefär som ett tv-spel, dataspel eller så. Så att jag ska fortsätta med det för jag tycker att det är spännande. Och jag har alltid tyckt att hiphop-texter är intressanta. Mm. Därför de berättar ofta om en värld som inte media speglar.
Men med tanke på det vi började prata om, att du har ju varit en liksom lite undersökande reporter, absolut. Och jobbat med ganska tuffa typer av journalistik. Med kriminaljournalistik kan ju vara det. Det gäller att man har på fötterna när man skriver och inte förekommer domar och sådär. Men i ditt program så är det ju väldigt mysigt och fint och mjukt kan jag tycka också. Det är allting från... Ja, men hela exteriören och allting. Att det också måste finnas plats för den här din journalistiska ådra i botten. Den här lite, och då undrar jag egentligen, många av de här intervjuerna som görs med väldiga kändisar, är det ofta så att de vill ha frågorna i förskott?
Nej.
Är det inte så?
Nej.
Britney, den
det
här,
finns ju de väldigt, som är väldigt osäkra vill det, men... Och då är det ofta deras presssekreterare som vill det.
Vad gör du då?
Nej, men då får man med sig. Jag jobbar ju inte med förberedda frågor på det sättet. Utan jag har ju en idé i huvudet. På vart,
men vad någon kommer fråga, vad vill du prata om?
Nej, men då
med?
Måste man ju tala om på ett ungefär ganska öppna och generella frågor. För att
men då säger, det, vi vill inte att du tar upp det här senaste som hände den här artisten eller någonting. Vad gör du då?
Nej, men då pratar jag med den här artisten som kommer. Kan man ta upp det på det här sättet? Kan man ju säga så här?
Mm.
För jag har också respekt för att hur man kan ställa frågor. För det intressanta är ju vad svaren blir. Mm. Vad som kommer ut av det. Konfrontativa frågor, det tycker jag man kan ställa till makthavare och politiker. Även om jag tycker att även då så blir det en låsning. Det blir ju inte några spännande svar ofta.
Nej.
Det är mer att journalisten visar upp sig som en person.
Att man har ställt frågorna. Ja. Ja, precis.
Men alltså, om man vill verkligen få ut någonting i ett resonemang så tror jag ju på... Det var det jag lärde mig kanske från början genom att titta på britter, hur de gör sina intervjuer. Det finns ett artigt, vänligt brittiskt sätt.
Tonläget.
Ja, men innehållet kan vara knivskarpt. Mm. Och det tycker jag är
en bra
den metod. Typen av den typen av journalistik gillar jag.
För att det är ju alldeles såklart att många artister och så som eller folk som är beroende av att få uppmärksamhet ser det här att komma i din soffa som är naturligtvis en marknadsförings
absolut
enorm chans.
Nej, men det är ju ett stort problem att artister bara vill komma om de kommer ut med någon ny musik eller någonting.
Men är det inte ni som ringer dem då och hjälper till? Att göra dem aktuella på något sätt.
Absolut, det är ju det. Och då är det ju så att man måste fortfarande se, finns det någon journalistiskt intresse? Finns det en vinkel här?
Ja.
Det pratar jag ju med mina redaktörer om hela tiden. För det är väldigt lätt att ta in någon som vill bara prata om sin skiva och sin turné. Och det blir ju ofta, för mig blir det väldigt ointressant.
Men det är en reflex i media har. Alltså, ja. Någon som, någon premiär,
det är väldigt enkelt.
Självklart intervjua huvudrollsinnehavaren.
Men det är mer Nyhetsmorgon som tar in det på en nyhetsvinkel. Men alltså jag vill då, ett bra sätt med bra artister är att titta på deras texter. Vad är det de vill berätta?
Mm.
Det blir ett samtal.
Som
ofta.
Du gjorde.
Ja.
Eller försökte.
Och när jag gjorde 50 Cent, som ju var en otrolig historia bakom det.
Mm.
Där jag bara upptäckte att de skulle vara på den här affären Expert, som sen lades ner. Mm. I Bromma Blocks, signera hörlurar.
Ja, precis.
Och jag bara ringde dem och frågade, kan man få komma ut och göra 50 Cent som var hur stor som helst? Och jag hade velat intervjua honom länge. Så gjorde jag det. Då var det ju att i hans texter så var det jätteintressant att se hur han berättade om sitt liv.
Mm, uppväxt och hela. Ja.
Och då började vi prata om hans mormor. Den frågan hade han nog aldrig någonsin fått.
Nej.
Som blev den viktigaste personen i hans liv.
Nej, kul. Vad händer nu då? Hur länge ska du hålla på?
Ja, det vet jag inte. Jag har ju börjat skriva romaner som du vet.
Mm.
Och det gör ju att jag, alltså det kreativa utloppet får jag ju göra mellan mina säsonger. Och det kan jag tänka mig fortsätta med. Samtidigt är det väldigt roligt att möta alla de här människorna. Och jag har en fantastisk redaktion. Det kreativa arbetet, hur vi kommer fram till vad vi ska göra. Ja, det är fortfarande
så
jättekul.
Så hur mycket är varumärket Malou von Sivers värt idag?
Det som du... Ja, det är en bra fråga.
För att de vill inte, det är ingen som...
Det, de vill ju att jag fortsätter hela tiden.
Precis.
Det är nog värt mer kanske än vad det var då när vi satt där.
Men känner du inte, om du blickar fram någonstans tar det slut, eller hur?
Absolut.
Och du kommer ut och många tidigare så här tv-personligheter har ju försvunnit väldigt snabbt när man inte exponeras, eller hur? Skrämmer det dig? Att, jo, men ärligt talat, alltså, att ingen skriver om det, pratar om dig.
Ja, de frågorna har gått och burit länge. Hur mycket... Har det här blivit ett behov eller nästan som
du inte inbjuden någonstans?
Nej. Den delen kanske jag kan tänka mig gör ingenting. Det är ganska skönt att... Det tycker jag inte. Men däremot att aldrig bli... Ingen frågar efter mig, ingen vill ha det jag kan göra. Eller, jag vet inte hur man blir påverkad.
Vad är man då? Har han dött eller? Hon är helt försvunnit. Mm. Ingen...
Ja. Jag tror att det är en process och att jag tror att den finns nog i mig. Och kanske en anledning till att jag har skrivit romaner är att jag på något sätt vill fasa över till något annat kreativt.
Mm,
för jag har väldigt svårt att tänka mig att jag ska bara sätta mig ner och titta på
utsikten. Men kan man tänka
sig
att du skriver filmmanus och sådär?
Ja, nu ska det ju bli drama och tv-serie om mina romaner här och då... Har jag kommit in i en ny värld och det är ju otroligt kul alltså. Det kommer jag inte ha tid med, men jag ska sitta med lite grann.
Ja, vad händer med böckerna nu? Du har ju skrivit tre böcker om
ja,
vår
tre,
historia.
Ja, en trilogi. Jag håller på med en ny bok, ja. En ny roman.
Men
de som är ju på Jarowski, ja. Ett produktionsbolag. Och där har de letat med ljus och lykta efter de bästa manuskrivarna. För det tydligen har jag förstått nu, nyckeln.
Mm.
Till om det blir bra. Mm. Och de håller på nu för fullt skriva manus.
Och vem ska liksom distribuera?
Ja, men sen går de, när de har fått ett första, de gör en, vad ska man säga?
Pilot
ja, och visar på hur de skulle kunna tänka sig att det kunde bli. Och sen går de runt till Netflix, HBO, TV4, SVT. Och frågar vem som är mest intresserad, vad kan det bli bäst resultat?
Och hur är det tänkt som en serie här nu? Eller det måste
ja.
Vara?
Okay. Som de har sagt nu, och man vet aldrig i den där världen, så är det ju tre säsonger. Då.
Det är en otrolig kick, för, eller hur? För
ja,
det, eller?
Men det är en väldigt långsam process på mot vad jag är van vid. Man diskuterar en grej, nästa dag kan man göra det.
Ja.
Här är liksom. Men jag har respekt för det, för att det är ju att förvandla romaner till ett manus som sen blir en tv-serie. Det är ju många steg i det.
Ja.
Okay. Och massor med pengar, ska jag säga. Det är väldigt risktagande.
Mm. Och så blir du stormrik när du på det här.
Nej, det blir man inte. Det trodde jag kanske, men nej.
Okej. Okej, ska vi nöja oss med det här så länge?
Tycker du det?
Ja, men det är härligt att få prata. Jag har ju svept över de här ämnena förut, men det är härligt att höra dig få berätta det helt sammanhållet. Mm. Så här.
Ja, men du har ju varit ett väldigt stöd för mig, om jag får säga det här. Därför man behöver någon att bolla med, och som har varit så uppskattande, men ändå varit väldigt rak. Ja. Så vi har ju haft det här som vårt...
Precis, det kom till en punkt, alltså, kommer du ihåg det? Alltså att man kunde ta kritik som inte, att det inte blev förgörande.
Och inte så
för det
personligt.
För det gick inte förut, 20 år sedan var det inte så.
Nej, och du kanske inte var så bra på det heller.
Kanske inte.
Jag tror det är hur man ger kritik och sen också hur man tar den, det är klart att det är.
Du var som en sån där ostron som man häller citron på, du drog ihop dig. Men nu gör du inte det när jag har synpunkter på saker.
Nej, och du är väldigt
bra på
det.
För då får man ha väl underbyggt, alltså, för absolut. Att det är känsligt att kunna säga texter och grejer.
Ja.
Så det vet jag.
Men det är skört, och kreativa människor är ju sköra. Det är väl det som är själva drivkraften, att man vågar liksom lyssna inåt.
Ja. Vi får se vad det blir framöver då.
Vi får se vad det blir. Tack för att jag fick vara med i podden.
Tack själv. Hej då.
Hej då.